vi ska vara kända för, tänker jag. Då har vi kommit rätt. Det är mycket bra. Det är gött. Ja, just det. Nu missar jag den här Stig. Ja, det där var ju fel där. Okej. Varje vecka samlas tusentals människor i Sverige på söndagarna till att fira gudstjänst. Det här gör vi ju i en tid där många inte ens tror på Gud eller bryr sig om det överhuvudtaget. Och flera som tror på Gud tycker att man kan göra det för sig själv hemma. Har du funderat över det? Varför firar vi gudstjänst? Vad är syftet med detta? Varje vecka. Det stannar aldrig någonstans i hela världen, tänker jag. Tänk för 12 timmar sedan, då började de i Nya Zeeland. Och om 12 timmar kommer de hålla på Hawaii. Då har vi täckt hela 24 timmar, söndag i 24 timmar, gudstjänsttid. Varför firar vi gudstjänst? Jag skulle säga att Bibeln visar att det är en identitetsmarkör. Och det är en predikan i sig och den ska vi inte hålla idag. Men jag tänker att det visar att vi tillhör Guds folk. När vi firar gudstjänst så visar vi att vi tillhör Guds folk och församlingen. Då blir ju följdfrågan, vad är församlingen bra för egentligen? Har du varit här under vårvintern när jag har predikat, så har du hört att jag har försökt att tala om det här. Och jag fortsätter tills jag upplever att nu ska vi ta någonting annat. Men det är ju en bra fråga. Jag tycker det är väldigt viktigt. Vad är församlingen bra för egentligen? Du kanske har vänner, precis som jag, som har dragit sig undan församlingen. Och man gör ju det av olika anledningar. Jag känner folk som inte tycker att församlingen är tillräckligt radikal och utmanande. Och därför så har man dragit sig bort. Andra gör det ofta för att man upplever sig felbehandlad, man blir sårad. Och andra tror jag tänker att det mest är lite av en tidstjuv. Man tycker liksom inte att det ger en någonting, som man prioriterar det helt enkelt inte. Och jag tror att många i Sverige skulle säga, jag är kristen, absolut. Jag tror på Gud, framförallt skulle man säga. Men kyrkan har jag lämnat, jag har gått vidare. Det är någonting som hör till det förgångna. Och jag kan förstå de här människorna på ett sätt. Ibland så känns det som att vi har gjort församlingen till vilken förening som helst. Vi gör det nästan som till ett slags fritidsintresse. Eller om man går på McDonald's, jag vet inte hur ofta ni gör det, finns ju inte här i Linde. Men ibland lämnar ni väl Linde. Då kan man ju välja en plusmeny. Och betyder det att du får lite mer liksom. Det blir lite större. Ibland är det nästan som att vi behandlar kyrkan som en plusmeny. Vi går dit ibland. Församlingen är en av alla andra aktiviteter vi håller på med i våra liv. En hobby som vi engagerar oss lite olika mycket i beroende på vilka val vi gör. Och därför så tror jag att det här är väldigt viktigt. Jag skulle säga att församlingen är mycket mer än en plusmeny på McDonald's. Det är så otroligt viktigt. Vi behöver tala om vad vi som församling är och ska vara. Är det fortfarande relevant med församling i Sverige 2023? Det är en viktig fråga. Trots att vi har gjort det ibland till en förening och trots att vi ofta sårar varandra, trots att det kan vara trögt och vi önskar liksom att det skulle vara mycket annorlunda kanske än vad det är, så har ju Gud ändå inte gett upp med sitt folk. Han har genom årtusenden, tänk att det har gått 2000 år. Han har i 2000 år enträget, och även innan det, samma sak med Israel egentligen. Det har tagit sig ett nytt uttryck i ett nytt förbund. Men det är samma strategi. Vi Guds folk ska visa vem Gud är. Han ger inte upp. Han ger inte upp. Och det som är intressant är ju när vi läser Bibeln, det är ju att de som följer Jesus, man bara förutsätter i Bibeln, i Nya Testamentet och självklart i Gamla också, men i Nya Testamentet som vi ju mer liksom kanske är kopplade till på ett sätt. Där förutsätter Jesus och apostlarna, att man möts och har gemenskap. Det finns ju på grund av det inte liksom så långa sammanhängande bibeltexter som talar om det här. Vi får läsa lite olika bitar här och där om vad det innebär att vara Guds folk. För att det är så givet. Det bara finns där. Det är helt liksom per automatik. Vi kan inte vänta oss någonting annat. Men idag så ska vi läsa vad jag kan komma på är den längsta, mest sammanhängande texten om Guds församling. Och då vill jag läsa, vi kan väl stå upp tillsammans så får ni lite luft i era lungor. Ni som orkar, ni måste inte stå upp. Och så får vi samtidigt på det sättet visa respekt för Guds ord. Vi ska läsa ifrån första Korinthierbrevet, kapitel 12. Och jag börjar i vers 12 också. Och så kommer jag läsa till vers 27. Första Korinthierbrevet 12 och 12. Till och med vers 27. Och där står det så här. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa, jag är inte hand så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sa, jag är inte öga så hör jag inte, så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte, inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder, de klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den och om en kroppsdel blir ärad glädjer sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Amen. Varsågod sitt. Det här är ju Paulus som har skrivit det här brevet. Och när han skriver till de troende i Korint så finns de i en av de största städerna i antikens Grekland. Det var en blomstrande stad. Den låg mellan två hamnar och blev därför en handelsstad. Det var liksom ett centrum. Där fanns också filosofiska skolor och lärare, vishetslärare som reste dit. Det var en blandad befolkning. Det var fattiga, det var rika, det var greker, romare och judar. Det var en enda röra. Där fanns fattiga slavar och rika handelsmän. Det fanns också många olika religiösa uttryck, filosofier, kulter, sekter och förstås kejsardyrkan som var stor på den här tiden i romarriket. Man hade flera tempel uppresta, bland annat till en gudinna, Afrodites, fruktbarhetens gudinna. Och man säger att det här templet skulle ha haft över 1000 stycken tempelprostituerade kvinnor där. Staden var så känd för omoral och lössläppthet att det fanns ett begrepp som löd liksom att agera som en korintier. Det var samma sak som att utöva otukt. Så ska man sammanfatta det här så var det verkligen en enda salig röra. Och om du läser Korintierbreven och försöker liksom tänka på vad det står, så kommer du också kunna ana där till sist att det verkar vara väldigt rörigt i församlingen. Det fanns många utmaningar där bland de kristna. De här två breven som vi har, de är väldigt fascinerande läsning, tycker jag själv. Det framgår alla möjliga grejer där som vi skulle reagera starkt på. Det var uppenbart att omoral var ett problem även bland de kristna. Och de hade, tänker jag, på grund av att det fanns så mycket filosofier där i stan, hakat upp sig på det här med vishet. Och så hade man också någon slags förväntan på, eller man hade hakat upp sig på hur andlighet var. Att det skulle ta sig uttryck i väldigt bombastiska former. Vi, ofta när vi firar nattvard, så läser vi ju från första Korinthierbrevet kapitel 11. Och där kan man ju ana, om man läser lite mer än vad vi brukar göra, stor del av de problem som fanns, att de fattiga inte fick mat och så vidare. Det var oenighet, mycket bråk och stök, och man var segregerad. Och till de här människorna skriver Paulus om att kroppen är en bild på församlingen, på deras gemenskap. På antikens tid var kroppen en vanlig bild för sociala gemenskaper, så det var troligtvis inte så främmande för dem. Men jag tänker att här gör Paulus en poäng. Han talar om kroppen för att tala om mångfald, samtidigt som han vill lyfta enhet i Kristi församling. Tidigare i kapitel 12, där vi inte läste, så talar han om hur det är samma ande som ger gåvor till församlingen för hela församlingens uppbyggelse. Och det är ju även det han är inne på när han talar här om kroppen, om enhet. Han vill visa hur de hör samman och hur de är lika inför Gud. Och jag tänker, nu när vi har hört lite om deras problem, har man det då i bakhuvudet, då kan man förstå att han med det här han vill tala om här adresserar segregering. Han vill motverka det som är problematiskt. Redan där av vers 12 som vi läste, så kan vi ju se det här. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Vi förstår att det är olika delar direkt här som skapar en enhet. Det blir ingen kropp utan delar. Utan flera troende blir det alltså ingen församling. Det är ju nästan som här man skulle kunna läsa, det stod ju till och med, så är det också med Kristus. Det är ju nästan så att man kan ana att Kristus inte blir hel utan alla lemmarna, för då finns det bara ett huvud, då hans kropp inte blir en kropp. Och läser vi i Nya testamentet, ibland finns det såna här små glimtar. Och ja, när jag ser de här, då blir jag så här, det är helt otroligt. Det är som det står om Guds församling. Vikten av detta. Till exempel när Paulus, han första gången får möta Jesus. Han var ju en väldigt stark jude och han förföljde de kristna som har kommit till tro på Jesus. Och han är på väg till Damaskus, det här står i Apostlagärningarna. Och då så säger Jesus till Paulus, varför förföljer du mig? Men det är ju själva verket de kristna Paulus förföljer, eller hur? Det är ju som att Jesus likställer sig själv med hans efterföljare. Han själv och efterföljarna är ett. I Hebreerbrevet så kan vi läsa i 6:e kapitlet att författaren liksom uppmuntrar de som han skriver till. Att när de har betjänat andra som tror på Jesus, så har de också visat kärlek till Gud. Matteus i sitt evangelium, han säger att när vi tar hand om de minsta, så gör vi dess. Det är som om vi gör det för Jesus. De minsta som tror. Så Att älska Jesus hör ihop med att älska hans folk. De går i varandra och överlappar. Så det är inte helt tydligt i vad som är vad. Efesierbrevet har också fascinerande texter om församlingen som talar om att vi är Guds fullhet. Det är helt otroligt. Har du tänkt så någon gång att när du är med här i Pingstförsamlingen i Lindesberg, då är du med och blir Guds fullhet. Vi som troende är Kristi kropp. Det finns en lika stark koppling mellan Kristus och församlingen som kroppsdelar är kopplade till en kropp och dess huvud. Församlingen är någonting mer än en mänsklig organisation. Det är någonting levande, en kropp. En organisk varelse, starkt kopplad och förbunden till Kristus. Det stod där i vers 13 att de är döpta till att tillhöra samma kropp, oavsett. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Så det spelar ingen roll vad du har för social status. Paulus säger igen att de tillhör varandra oavsett hur samhället ser på de här olika grupperna, folkslagen och den sociala statusen och dess gränser. Det är ingenting som Paulus menar ska splittra församlingen. Kroppen består av många olika delar. Nu ska vi se här om det här funkar. När vi ska vara i funktion, som till exempel genom att springa, så är ju många delar av kroppen i funktion. Och så man kan ju läsa här vidare i vers 15 och 16. Det låter nästan ibland här, anar jag, som att en kroppsdel önskar att den var en annan kroppsdel. Och vissa delar kanske inte verkade som att de inte tyckte att de tillhörde kroppen. Och jag undrar om det fanns folk där i Korint som då kände sig utanför, att de inte var kopplad till de andra. Och jag tänker att den här nattvardstexten som jag redan har nämnt, den skulle kunna tala om det jag är ute efter. Men det är tydligt när vi läste om alla de här örona och ögonen och allt det här, att de tillhör kroppen allihop. Men det verkar som att korintierna värdesatte vissa kroppsdelar mer än andra. Och här understryker Paulus att alla behövs. Alla delarna tillhör kroppen. Och så stod det i vers 18 att Gud som har bestämt kroppens delar, så som han har skapat kroppen, han är också den som har initierat församlingen med all sin mångfald. Ska vi läsa? Nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Ja, visst kan man säga det, käre gode Gud. Ingen del av kroppen är överflödig. Alla delar behövs och visar just på mångfalden i Kristi kropp. Och så fortsätter det då. Det skulle ju inte bli någon kropp. Lyssna här på hans retoriska fråga. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Man kan ju börja skratta, han är ju rolig. Alltså, det skulle ju inte bli någon kropp om alla var en hand. Eller om det bara fanns en fot. Om alla delar höll sig för sig själv utan att komma samman. Då funkar det ju inte. Det går inte. Församlingen är på samma gång en enhet och samtidigt individuella delar med specifika olika gåvor och specifika uppgifter. Och det här är ju intressant. Kulturen på Bibelns tid var ju en helt annan än idag i Sverige. Vi lever ju i världens mest individualiserade land. Jag tänker det är en förbannelse, det är inget positivt över det. Men i alla fall, på den här tiden var man inte särskilt individualistisk. Där upplevde man att man hörde ihop. Man bestämde inte saker för sig själv. Man bestämde i grupp. Och på ett sätt så tänker jag att Paulus med det här, han lyfter fram individen. Här talar han om olika delar. Och kanske de behövde höra det. De kanske behövde utmanas att tron behövde vara personlig. Men för oss, där vi hela tiden lever utifrån vårt eget tankesätt, där blir det ju tvärtom. Vi behöver höra att vi hör ihop med andra. Att vi inte kan fungera själva. Tron kan aldrig förbli privat. Den behöver vara personlig, absolut. Det måste landa i oss, i mig. Men det är inte samma sak som att den skulle vara privat. Och så understryker han igen i vers 21-25. Han talar återigen om alla delars nödvändighet och han framhäver till och med de ringa och föraktade delarna. De svaga delarna i en kropp är också nödvändiga för att det ska fungera. Tänk om vi inte hade de här grejerna på insidan som vi inte ser. Till och med då kan ju hjärtat, det ser vi ju inte. Alltså då är det ju kört. Hjärnan, den ser vi ju inte heller. Det är så otroligt begränsat där vi ser. Människorna i Korint, jag tror att de genom Paulus brev här och budskap, de får sig en reprimand. De blir tillsagda. Ni behöver behandla varandra annorlunda på grund av att ni hör ihop i Jesus. I Kristus är alla lika inför Gud. Och alla korintier skulle visa varandra omsorg oavsett social klass. Och det här tror jag är lite svårt för oss att förstå. Vi har ju visst, alltså jag skulle säga att jag tycker att det ökar i Sverige skillnaderna på klasserna. Men vi lever ju ändå i ett samhälle som talar om att alla människor är lika värda. Så var det verkligen inte på den här tiden. Där såg man direkt på kläder vilken klass man tillhörde. Man behandlade varandra väldigt olika. Kvinnor och barn var ju inget värda. Slavar var ju någon annans egendom. Och nu säger Paulus till dem att de ska behandla varandra lika och ta hand om varandra. Och så säger han så här i vers 26. Lider en kroppsdel så lider också alla. Och det är ju så här det är. Är någonting i kroppen sjukt så påverkar det hela kroppen. Vi vet hur det är. Jag tycker om att springa. Är det så att man stukar en tå så kan man inte springa. Även om benen och lungorna och hjärtat alltihop fungerar. Bara på grund av en liten tå. Så blir du väldigt begränsad och kan inte springa. Det påverkar hela kroppen om någonting inte fungerar. Visst är det sant? Efter det här som jag nu har talat om så skriver Paulus det vi kallar ofta för kärlekens lov. Vi läser ofta de här verserna i bröllopssammanhang och det är klart att det kan vi få göra. Men det var inte det Paulus höll på med. Av sammanhanget förstår vi att det alls egentligen inte handlar om man och kvinna utan det handlar om församlingen. Tänk vilken kärlek han beskriver här och han talar om församlingen. Han skriver om hur korintierna bör älska varandra. Och han radar upp motsatsen, tänker jag, till hur de i skrivandets stund faktiskt har varit mot varandra. När han säger att kärleken inte är stridslysten. Den är inte avundsjuk och så vidare. Då tror jag det är det man ser i församlingen i Korint. Kontentan är ju genom det här att kärlek till Gud. Det menar Paulus måste också visa sig genom kärlek till våra medmänniskor. Och Jesus säger ju sjukt radikala ord. Han säger att människor ska se på oss att vi tillhör Gud. För att vi älskar varandra. Wow! Gode Gud, var oss nådig, eller hur?
Ja.
Församlingen, Kristi kropp, är det sätt Gud har valt att uppenbara sig själv på. Det är i den här kroppen. Tänk att det är i den här kroppen som Gud väljer att gestalta sin frälsning av mänskligheten. Vilket förtroende. Tänk vilket förtroende du har fått från Gud att visa världen vem han är. En kropp, det är ju någonting påtagligt. Jag tycker om det här. Alltså tänk att han skriver till de som håller på och tjafsar om andlighet. Och så talar han om något väldigt fysiskt. En kropp är ju någonting påtagligt, någonting fysiskt som andra kan se. Det är inget spöke som flyger omkring lite hur som helst. Det man först ser när man lär känna någon är ju kroppen. Vi ser hur en person ser ut. Sen efter ett tag när man lär känna personen så kan man kanske till sist lära känna personens röst och avgöra om det är en viss person utan att man ser den här människan framför sig. Folk runt omkring oss känner inte igen Kristi röst tillräckligt för att urskilja den bland allt annat som de hör. När de ser Jesu fysiska kropp, alltså vi, vad ser de då? Vi är de som först visar för folket vem Kristus är med våra liv. Och Nya testamentet ger oss inget val. Alltså det här med att vi ska vara en anonym folkkyrka. Givetvis måste vi respektera människor. Det är inte det jag menar. Men Nya testamentet menar inte egentligen att du kan följa Jesus och hålla dig för dig själv. Det är vi som har konstruerat det i vår tid. Det fanns inte. Oavsett om du vill eller ej, när du döps till Kristus, då döps du till huvudet. Du kan inte bara höra ihop med huvudet. Du är ju döpt till en kropp. Du sitter ihop med andra kroppsdelar. Vi är Kristi kropp tillsammans. Ni är ju här, så det kanske är fel folk jag predikar för. Nej. Vi är Kristi kropp tillsammans. Ni kanske har hört den här berättelsen, jag vet inte, om en man som fick besök av en gammal, klok kristen person. De satt framför en kolbrasa i vardagsrummet. Och den här gamle mannen, han säger ingenting, men han går fram till brasan och så tar han upp ett kol och så la han det på spiselkransen. Och efter några minuter så har det här kolet slutat glöda och då tog han upp det igen och så lägger han tillbaka det på elden. Efter några ögonblick så började det glöda igen. Den äldre mannen sa fortfarande ingenting, men när han gick så förstod den andra killen varför han själv hade tappat sin glöd. En kristen utan gemenskap är och blir som ett kol utanför elden. Jag har mött få kristna, finns någon enda, men jag har mött få kristna som klarar av att hålla sin tro levande utan regelbunden kontakt med andra som följer Jesus. Sen behöver det ju inte se ut så här just nu som att vi sitter så här och är här, utan kristen gemenskap kan ju se ut på andra sätt. Men jag tänker att det här med att hålla sin tro levande, det kanske du klarar, men framför allt så blir vittnesbördet om Jesus grumligt, för det klarar man inte av att visa upp för världen själv. Det går inte. Och när vi talar om att vi ska älska varandra och när Jesus säger att människor ska se på oss att vi tillhör honom för att vi älskar varandra, då blir min fråga, hur älskar man någon? Ni som älskar andra, hur gör ni? Gemenskap. Jag tänker så här. Du kan inte älska någon och aldrig vilja liksom ge tid. Eller ens investera i det. Det finns en slags vilja, ett beslut i att ta hand om det här. Och jag tror att Paulus hjälper oss. Han skriver, när han skriver till Galaterna, så skriver han att vi kan bära varandras bördor och på det sättet uppfylla Kristi lag. Så jag tänker att vi som församling, vi är en kropp och vi finns till för varandra också. En församling är en gemenskap där man bryr sig om varandra så mycket att man hjälper varandra. Och den här hjälpen kan ju ske på olika sätt och se olika ut förstås. Det kan ju vara vad som helst. Praktisk hjälp med barnvakt eller tekniska saker. Klippa gräs, skjutsa någon eller vad man än behöver hjälp med. Eller så kanske vi hjälper varandra genom att uppmuntra varandra, trösta. Kanske till och med förmana om det behövs. Men vi är inte bara individer som är kristna. Vi sitter ihop med andra. Och vi behöver vara lyhörda och uppmärksamma andras behov av hjälp. Men också ibland så behöver vi våga säga till när vi behöver hjälp. Det kan också vara svårt för oss just för att vi är så fruktansvärt individualiserade. Och sen är ju det här någonting viktigt som jag tror vi kanske missar i Sverige ibland. Även om du mot alla odds skulle klara dig utan församlingen, så klarar sig ju församlingen inte utan dig. För då kanske den här tån saknas som gör att församlingen inte kan springa. Eller det där som inte syns, det kanske saknas om du inte är med. Alla behövs. Kunskapen om Gud finns inte nedlagd i en enda människa. Det är inte bara den som står här och predikar eller har värsta, långa professuren i teologi som kan veta någonting om Gud. Nej, alla har fått en del, en pusselbit. Och det är först när vi lägger ihop dem som vi tillsammans med alla de heliga kan förstå längden och bredden, höjden och djupet av Guds kärlek. Det är ju nästan så att Paulus menar att du kan inte uppleva Guds kärlek förutom tillsammans med de andra. Och så står det, som jag redan har nämnt, i Efesierbrevet att alla behövs i församlingen för att kunskapen om Gud ska växa sig större tills hela Guds fullhet uppfyller oss. Alltså jag blir helt, det är helt otroligt. Det är så starka ord och så är vi så ibland. Jag sa det i söndags på påskdagen, det var ju lite ironiskt, jag kunde inte hålla mig ifrån. Texten gav mig ju församlingstemat igen, ni som var där, ni hörde ju det. Alltså det är, ibland så talar vi så lågt om församlingen och jag tänker, Gud säger någonting helt annat trots att han måste sörja över det som är utmanande för oss och det vi ställer till med. Men Gud talar så högt om sitt folk. Och så är det ju så här att det finns flera bilder i Nya Testamentet som beskriver församlingen. Och jag tänker att de har någonting gemensamt. Bilderna handlar inte så mycket om att göra någonting speciellt. Att hålla på. Utan om att vara. Vad gör en kropp? En familj? En brud? Vad gör salt eller ljus? De gör inte så mycket. De flesta bilderna, de beskriver relationer. Och de andra, som till exempel salt eller ljus, de beskriver någonting som har en effekt i sig själv genom sin existens. Så församling handlar absolut inte i första hand om att göra saker. Om vi har verksamhet så är det ju för att vi vill se någonting hända genom de olika verksamheterna. Precis som man i en familj också gör saker. Men att vara församling handlar främst om att vara kallad till Gud. Att vara Guds barn och att ha sin tillhörighet i honom. En familj blir inte en familj för att man gör saker tillsammans. Man blir familj på grund av de relationsband man har. Eller hur? Församlingen i Sverige idag är relevant i allra högsta grad. Gud har valt att göra församlingen till sitt verktyg. Och även om jag har svårt att förstå varför han aldrig ger upp hoppet om sitt folk, så verkar det ju vara så. I 2000 år kör han samma metod. Visst, det ser annorlunda ut. Men det är inte så att han kastar bort. Nej, nu är det här en för gammal metod. Nu kör vi på något annat sätt. Nej. Han ger inte upp med sitt folk. Och i kallelsen till att vara Guds barn så finns också den här kallelsen i att förkroppsliga Kristus för våra medmänniskor. Och det är ju därför det är viktigt att vi lever med en medvetenhet om att representera Jesus vart vi än går fram. Mycket mer än när vi är här. Det är klart att vi ska ta hand om varandra här, det är inte det jag menar. Men när du går ut, då visar du världen vem Jesus är. Och så behöver vi varandra här för att lära känna Gud bättre genom varandra. Genom att vara en hjälpande gemenskap. Och jag vet ju inte hur ni känner det. Det kanske är någon här idag som känner sig utanför. Då tänker jag att det här är också speciellt till dig. Du hör till kroppen, lika fullt som någon annan del. Du är inte utanför. Du behövs. Det kanske inte ens är en tå. Det kanske är en tånagel. Du vet, får man sån här nageltrång, det är fruktansvärt ont. Du behövs. Och känner du dig liksom som en mindre aktad kroppsdel, då är det till dig. Vi behöver dig. Vi blir inte en kropp utan dig. Om vi bär varandras bördor, om vi lider med varandra, då tänker jag, då kommer vi att bli missionella i vår existens. Människor kommer. Tänk dig själv. Då kommer ju människor vilja ha det vi har. De kommer ju önska sig det du har. Om vi fungerar i det här, älskar varandra, då kommer vi lysa upp mörkret och förhindra förruttnelse. Amen. Jesus, tack att du är den du är. Tack att du är någonting helt annat än det vi kan räkna ut och förstå. Och tack att du inte är som vi som behöver förändring och vill ha ombytlighet, utan du väljer oss. 2000 år senare så frågar du om vi vill vara en del av din kropp. Och om vi vill vara en del av att göra andra folk till lärjungar, för att du har all makt i himmel och på jord. Jesus Kristus. Tack att vi får vara med. Tack att du inte ratar oss, utan vi får vara med. Hjälp oss att se hur stort det här är. Hur vackert det här är. Vilket privilegium det är att få sitta ihop med högste guden själv. Och också ha andra syskon som jag kan dela livet med. Jesus Kristus. Tack för att du finns här. Tack för att du bor och lever i Pingstförsamlingen i Lindesberg. Tack för att du är själva livet in i den här kroppen. Vi tillhör bara dig, Jesus. Och tack för att du vill använda oss Och jag ber om mer liv ifrån dig. Vi ber om mer av din ande, att du skulle andas på oss och ingjuta mod i våra hjärtan, tröst och hopp och framtidstro. Och en förståelse av att jag faktiskt också kan få vara med att vara ett ljus som lyser uppe på berget. Jesus Kristus. Tack för att ingen behöver vara utanför. Jesus. Tack för att du kallar oss alla till relation med dig och relation med varandra. Tack att du vill ha oss. Tack att du älskar oss. Vi ber om nåd och hjälp att bli allt det du har tänkt. Allt det du vill att vi ska vara och allt det vi kan vara för vår stad Lindesberg och för människor vi möter vart vi än är. Jesus Kristus. Amen.